Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Då säger vi välkomna till Rock Bottom!
Åh, vad det är skönt att vara tillbaka efter en sån här otäck sommar. Jävlar vad det regnade och vad det otäckt. Jag kunde ju fan inte gå ut en enda dag nästan.
Du kunde ju ha swishat dig bättre väder då.
Ja, det kunde jag ha gjort, men det vägrar ju.
Ja, Anders tror inte på kortbetalning eller swish.
Vad stod det på dagens kvällstidning? Nu spelar vi in det här lite tidigare så du springer ut och tittar för det är fel tidning. Men idag när jag var på macken så såg jag stora rubriker på ena tidningen. Så bluffar skurkarna till sig ditt mobilt ID. Jag har inget mobilt ID. De kan inte sno det.
Nej, eller så kan man ju bara göra så här. Man har inga pengar.
Nej, det kan man också ha. Men jag har pengar, men inget mobilt ID. Och ja. Det är jätteroligt.
Du, alltså bakåtsträvare. Wikipedia det är, så kommer det upp en bild på Anders Tengner där. Så jag tänker bara ignorera dig.
Det var bättre förr även på äldre dagar.
Ja.
Men vänta, cash was king.
Cash is king.
The king is dead.
Nope, the king is not dead. Elvis såg jag nere på ICA för det var inte alls länge sedan.
Mannen med den fantastiska basrösten här är Thomas Blade M-Dam. Välkommen till.
Tusen tack, tusen tack. Jag tror vi kan stryka det där för att det heter Blade nu.
Alltså, jag tycker det är härligt.
Det har aldrig varit härligt.
Jo, varför inte det? Alltså, vi kan ju börja med vart det kommer ifrån. Det är alltså din roll som sångare, frontis, i ett band som hette Vad?
Fatal Smile. Men namnet Blade, det fick jag läsa i en pressrelease. Jag var inte alls med på det namnet. Jag skämts över det ända sedan dess.
Vadå, de belade dig med ett artistnamn utan att du visste om dig själv?
Ja, typ. Alltså, vi hade väl surrat lite grann om det sådär. Fan, du kan inte heta bara, för då kommer folk att kunna googla dig. Det här var ju MySpace-tider. Det var innan Facebook. Och folk kommer veta vem du är och sådär. Det är mycket bättre att du inte har ditt riktiga namn. Och det är jag glad för. För det hade jag gjort annars. Och det hade varit jävligt jobbigt, kan jag säga.
Men var det en tid när du gick och tjena, heter Blade?
Nej, jag sa alltid bara Thomas. Men alla bandmedlemmar gick alltid och kallade mig Blade igen. Fast det var lite grann sådär med glimten i ögat, sådär lite retsamt.
Mm.
Sådär, hörru Blade, kom hit nu. Och de visste att det alltid högg lite grann i mig när de sa det.
Men vem kom på idén att... Är det bladet, alltså knivbladet, eller är det bara för att du var väldigt smal?
Ja, jag har ju bara kallat bladet och sådär i... Ja, det var en bartender som jag hade en gång i tiden som kallade mig det. Och blade har jag också blivit kallad. Och det kom ju från en blad.
Ja, ja.
Och det var ingen som kunde stava det. Så att när det kom post till min krog så stod det alltid fel namn.
Oj, jag tror jag känner igen mig där.
Ja.
Mitt namn är alltid felstavat också.
Ja. Ja, så det där kan vara lite roligt. Ofta har det stått Thomas M. Blad.
Ah.
Och jag heter ju M. Blad.
Ja.
Men ja, så det vart... När jag läste det så stod det att jag hette Thomas M. Blade.
Ah.
Och sen nästa gång jag läste mitt namn så stod det Thomas E. Blade. Och det är lite fränare som Jake E. Lee.
Ah.
Men sen vart det förvirrat så sen stod det bara Blade på själva skivan. Jag bara, ja, det här är ju cementerat nu. Jag kommer inte ifrån det här.
Nej, och nu väckte vi tillbaks.
Ja, jag fick leva med det i 10 år. Jag har nyss gått igenom en sån här mobbingkampanj som har varit i 1 år med mustaschgänget. när de hittade den här figuren Blade. jag sitter i logen i Finland och så bara hör jag helt plötsligt någon av våra gamla låtar från hörnet. Då ligger gitarristen David och youtubers. Efter ett tag så jag ser han kika på mig. Sen börjar det komma meddelanden. Med foton, du vet. Och sen små citat. Och jag sitter 10 meter bort liksom och tittar på. Och jag vet ju att nu brakar helvetet löst. Och det gjorde det.
Ja.
Totalt. De skapar ju en Facebook. Eller en Instagram-figur. Sidan finns kvar, men den är dold nu. Där de började samla likes. Och fans till den här jävla Blade. Och Photoshop. De satt och spelade in musik. I am Blade, I am Blade. Du vet så här. Och ladda upp där, the Blade is back.
Och så påstår folk att hårdrockare är omogna, jag förstår inte.
Jag drar till minne en väldigt rolig historia från min skoltid i högstadiet. Då hade vi en lärare som hette Johanni Toivonen, som vi kallade för Jotto. Och han hatade det här smeknamnet Jotto, det var verkligen, han avskydde att kallas Jotto, alla kallade honom Jotto. Sen gick ju de här årskurserna ut och vi gick vidare till gymnasium och sånt där. Så kom det ju då en liten respit när det kom nya elever som inte kallade honom Jotto. Men jag har en bror som är 2 år yngre, så började han där. Och så såg han den här killen gående. Jag menar, inte du som Jotto? Och sen drog det igång igen i 3 år. Och sen försvann den kullen och så dröjde det några år till. Ganska många år, för jag har en sladdbror. Och då var han liksom närmare pensionsåldern och då dyker min minsta bror upp och ser honom i korridoren och har hört talas om honom här, för att det var ovanligt med ett finns namn. Är inte det som man kallar Jotto? Så fick han heta det resten av tiden ut.
Mats jobbade jag ju med.
Ja.
Jag tillhörde den där generationen som jobbade på
Record Service.
Ja, just det.
Ja.
Back in the day.
Men jag tror att, alltså då Anders bror.
Jag tror att de flesta som lyssnar på er podd, de undrar nog nu, de vet inte ett antal saker. Dels vet de inte att vi sitter i en vansinnigt läcker lägenhet på Kungsholmen, precis vid vattnet. En takvåning som är skitläcker. Jag önskar att det här var faktiskt, man kunde se bilder.
Ja, vi ska filma dig lite grann sen.
Wow, då får vi gå runt liksom och visa. Ja. Och sen undrar de också vad det är för en jävla figur ni sitter och pratar med, tror jag. Alltså, och det undrar faktiskt jag med, om jag ska vara ärlig.
Ja, alltså jag tycker att du symboliserar så bra, det är det här mångsyssleriet inom musikbranschen generellt, men kanske inom hårdrocken specifikt. För du har ju verkligen anammat det här mångsyssleriet. Vi börjar med det här med Blade och bandet Fatal Smile. Men sen har ju du också varit otroligt framgångsrik krögare. Du kör turné, du är pyrotekniker.
Mm.
Ljus, är du TM också till och med?
Nej, det har jag varit, men nu
TM-turnéledare.
Tekniker, ja. Jag åker som tekniker nu.
Med bland annat Mustache och Dark Funeral.
Mustache är mitt fasta band idag. Sen jobbar jag med några andra band när jag är ledig från Mustache. Man har alltid ett band som är det bandet man jobbar med. Och när jag inte jobbar med Mustache, vilket jag inte kommer göra nu här, för nu sticker de till USA utan mig, då jobbar jag med andra band när jag kan. Jag har nu på sistone jobbat med Nocturnal Rites och ett nytt, ungt, bra band som heter Art Nation.
De är jättebra. Ja. Superband.
Mm.
Och jag jobbar mycket med Treat och Candlemass. Och, ja.
Hur är det?
För Dark Funeral är mitt fasta band förut.
Många musiker som har som bisyssla eller gått vidare till att börja täcka då. För att inkomsterna som artist är ju inte vad de var för. Och du, precis som jag, har hyfsat höga levnadsomkostnader. Mm. Tycker de bor bra, kör bra bil och så vidare.
Det är väldigt vanligt faktiskt att aktiva band är ute när de inte är ute och turneras och står på scen. Så är de ute och turnerar bakom scen. Det är jättevanligt.
Precis, det känner man
ju. Hur ska man annars betala hyran?
Ja, Pontus till exempel som är superljudtekniker. Liksom.
Pontus Norgen.
Ja, precis, han är alltid ute och turnerar.
Hur kom du in på den här banan att du skulle börja täcka?
Det började med, vi turnerade jävligt intensivt med Fatal Smile. Vi var ute jämt.
Ni körde förband till ganska stora band, Wasp och så vidare.
Ja, Queensryche och Dio, Lordi och Dor. Och,
vi kan hur många år var ni aktiva?
Från 2007 till 2014.
Och hur kom det sig att ni la ner? För det var ju en ganska dramatisk grej också.
Ja, det var i München. The Munich Incident.
Ja, låt höra.
Jag är faktiskt jävligt osäker själv. Vi har faktiskt aldrig pratat igenom det här. Det här är
inte?
Ändå, nej. Det är ändå april 2014.
Jag är ju i alla fall hyfsat insatt i den här lilla anknamen i stan. Ni gav er ut på turné. Det var, allt var ganska, ni var ganska uppstyrda ändå för att vara speciellt på så era nivå. Ni giggade själva, men ni gjorde mycket förbandsgrejer. Allt var ju jävligt uppstyrt kring er, kändes det som. Och så skulle ni ut, promota en skiva, åker och gör ett gig och sen kommer ni hem.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Vad hände?
Ni arga på varandra?
Ja.
Och bandet upplöstes. Så man var så här, okej, vad hände? Då hade jag liksom sett det live bara några månader tidigare.
Ja.
Vad hände?
Nej, vi var ju ett gäng som egentligen var ihoplimmade av liksom ett band. Vi var mer ett gäng än ett band. Vi var liksom några polare som ville ut och åka runt och resa liksom.
Mm.
Och att göra skivor var ett nödvändigt ont för att komma ut. Vi tjänade aldrig några pengar på de här skivorna. Jo, det gjorde vi när vi sålde merch. Vi sålde alltid mycket merch.
Mm.
Då sålde vi. Vi sålde jättemycket skivor i merchståndet. Men annars så såg vi inte mycket pengar från inspelningarna. Utan inspelningarna var vi tvungna att göra för att kunna sälja biljetter.
Mm.
Och komma ut och spela. Och ju hetare vi var, desto större band fick vi vara förband till. Och när man inte åker förband, då åker man ju själv. Och då åker man ju på små klubbar. Och det var skitkul i början att åka runt i USA och liksom spela för 50 pers. Men när man har gjort det, då vill man inte spela för mindre än 200 pers nästa gång. Och för annars blir det så här, ja, vi har ju redan varit här. Liksom.
Mm.
Man kan hitta på mer grejer, man kan bli ännu fullare än sist. Och så vidare. Men ändå så är det ju liksom som med andra samlande. Man vill ju liksom komma framåt lite grann. Och man tycker ju, ingen tycker att det går tillräckligt fort. Det är en på miljarden som verkligen overnight slår sådär. Men de flesta banden, jag menar, man blir chockad när man är ute och kollar. Man kollar på dem. Förra sommaren var jag ute och gjorde en massa festivaler. Många av de festivalerna headlinades typ av Amon Amart. Jättestor scen och drakar. Och man bara, vad fan har hänt här?
Mm.
Jag har hållit på att traggla i 30 år. Eller hur länge är det? Men helt plötsligt så har ju de bara
superbreakat.
Ja, men de är helt nya för de som var där på Hellfest och Grasspop. Bara, åh, det här är det nya bandet. De är svinstora liksom.
Och så vet man att de håller på så länge.
Ja.
Vilket faktiskt är ganska viktigt att poängtera.
Och det är jättevanligt att folk har kämpat så jävla många år.
Mm.
Och man kan tycka, och de flesta historiskt sett brukar breaka på tredje skivan. Det näst vanligaste är fjärde skivan. Och det är få som pallar hålla på och kämpa tre skivor.
Mm.
För då tycker man att fan, det här, ja, det börjar.
Det gick inget bra.
Nej. Fråga Andel.
Ja, precis. Men historiskt sett så är tredje skivan den avgörande. Det är den som brukar hända.
Mm.
Och att den ska göra det, den chansen är ju extremt liten. Man kan inte turnera sig till det liksom. Ska du turnera dig till en sån grej, du hinner ju aldrig turnerar i till en framgång så. Det är ju bara masskommunikation som fungerar. Radio och tv.
Mm.
Och förr kunde du tjacka i den platsen med ett bra skivbolag som sög ut allt du ägde och hade och betala en massa pengar till MTV. Då var du ju nästan garanterad en worldwide hit. Eller åtminstone 10 års turnerande i stadiums.
Mm.
Så mycket var det värt. Liksom.
Mm.
Idag finns inte den chansen, men idag är det faktiskt ändå mycket bättre. För gör du någonting tillräckligt bra, nu pratar vi tillräckligt bra här. Det är nog få som fattar hur bra jag menar då.
Det är alltså tillräckligt bra musik, inte att man har köpt en massa ryska likes.
Ja, alltså likesen, de fungerar ett kort tag faktiskt. För att när någon okunnig ska boka ett band till en rockklubb, då tänker så här, shit, de här jävlarna har 48 000 views på den här live-klippet här. För de måste ha sjukt mycket fans. Kolla på, har man en official video med 3 miljoner views? De är stora de här.
Mm.
De bokar vi. Fan 30 lök var billigt för de här.
Mm.
Och så kommer de dit och så drar de 50 pack.
Mm.
På så vis så funkar det kinesiska och ryska likes. Men inte längre.
Nej.
Den tiden är förbi.
Mm.
Och jag tror den har nog aldrig egentligen funnits. För det har bara varit att blåsa luft i nästa gig.
Ja.
Att få mer betalt för nästa gig.
Det funkar en turné och sen är man jättekörd.
Ja.
Superdåligt rykte.
Ja.
Men om man då ser, vad hände egentligen i slutet för där det Munich incident? Har ni någon kontakt idag medlemmarna emellan? Och vad var så var det här? Varför blev det så abrupt?
Jag vill bryta in här för jag förstod inte riktigt. Var ni avundsjuka? Var det därför?
På vem?
Ja, på bandet som hade slagit igenom av Marant.
Nej, nej, absolut. Jag tyckte det är skitkul.
Ja.
Och se att de står där på största scenen med stora hela brakar.
Ja. Men hur ledde den historien till att ni sprack?
Nej, det gjorde den inte. För det är bara 2 år sedan.
Ja.
Det är bara för att visa på att det kan ta jävligt lång tid innan det händer. Ja. Och ligger man i och kämpar på så kan det hända ändå. Liksom.
Man kanske träga. Inte breaka på 3D-skivan, men man kan vara ihärdig, ja, som de var. Okay.
Men så mycket tålamod har få. Så. Vi hade det inte, kan jag säga. Och det här är ju långt, långt innan som vi sprack. Men vi kände nog allihopa att vi var på upphällningen lite grann.
Men hur kom det att det blev så slut? Så, bara att det tog slut när ni ställde in turnén.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, det är ju vi var, jag kan, det var ju gitarristen som exploderade.
Mm.
Och jag skulle tro att, för vi var ju betydligt sämre än vanligt. Vi var mest för att vi var betydligt fullare än vanligt.
Ja.
Och eller jag var fullare än vanligt. De andra brukar vara jävligt fulla. Jag brukar vara lite nyktrare så. Mm. Men jag var helt packad och kass den dagen.
Ja.
Jag har varit sämre många gånger, men det här var ju i det lägre registret.
Okay.
Och sen, jag minns inte så jävla mycket, men efteråt, vi stod och signade som vanligt i marchen där. Och sen gick jag och trummelsen upp i logen, för jag häller alltid en massa vatten på mig. För jag var ju fan 45 plus redan då. Orkade ju aldrig, jag orkade egentligen inte göra det jag gjorde, men jag gjorde det ändå och kämpade mig genom varje gig. Får man hälla en massa iskallt vatten på sig för att greja det. Så jag var dygn, så jag ville gå upp och byta om. Och sen kommer gitarristen upp och exploderar. Och sen så sticker han. Och han bodde på hotell, vi bodde i buss. Och så,
Redan där undrar man lite, han bodde på hotell, ni bodde på buss.
Ja, men det kunde han göra. Han var ju manager, gitarrist, bokare. Han var ju den som i stort sett gjorde allt. Mm. Och det hände ibland att han flög när vi åkte buss. Och att han bodde på hotell när vi bodde på, av olika orsaker.
Mm.
Ja.
Mm.
Inte, det var inte det vanliga, men det hände ibland.
Ja.
Och just då hade han en massa grejer han skulle avsluta medan vi körde ner, vilket tar ett par dagar.
Mm.
Så hade han en massa wrap-ups att göra med den här turnén. Så han var kvar hemma, så flög han ner. Då bodde han på hotell också. Ja, oavsett så exploderar karln och försvinner. Och sen hör vi ingenting av honom. Vi vill ha en jävla efterfest i bussen där som slutar alldeles för sent. Och sen ska vi ha load-in i Prag 3:00 och han dyker inte upp. Han har inte av sig för en 5
dagar. Loading, vi ska översätta lite här. Så att man ska lasta in grejerna på nästa gig. Helt
ja, just det.
Mm. Den tid man får komma in. Den tid man har get in.
Ja,
för
precis.
Att börja load in.
Ja, men get in är före load in.
Ja.
Get in är för att komma in till...
Till stället.
Ja, och få den här lilla cateringen, frukosten och allt det där.
Och så börjar load in efter
som,
det.
Som get in, det är när de låser upp dörren och börjar servera frukosten. Ja. Liksom. Och sen har man load in och sen så har man soundcheck.
Ja. Så att alla är med här.
Ja. Men i alla fall, och jag tror Gettin kanske var 12 på dagen och Lodin var 3 och sen hade vi väl soundcheck 5 så jag tror.
Mm.
Ja, men han dök inte upp där så att...
Och då, där stod ni.
Där stod vi och då undrar vi vad fan är han? Och vi var ju förbannade på han då. Men han var ju den ordningsamma i det här gänget. Han var ju den som skällde på oss.
Mm.
Nej, för vi gjorde fel, han gjorde ju inte det. Jag tror min teori här lite grann är han kanske stack iväg och var packad och försov sig och så pallade han inte fejsa det. Och sannolikt hade han en nervous breakdown. Det var väldigt mycket med det här och det var han som höll i allt.
Mm.
Vi hade 2 amerikanska förband som betalade för att spela med oss. Vi hade 7 olika promotors för den här turnén. Och det här var den första turnén där vi faktiskt skulle göra riktigt bra pengar.
Ah.
Eller vi hade ju tjänat pengar ett tag på att spela, men på den här turnén så skulle vi tjäna jävligt bra, under 47 gig. Och vi var bokade på alla de här stora festivalerna som vi aldrig har... Vi spelade på Wacken 2 gånger, men det var till exempel som man nämnde förut, Hellfest och Grasspop, där har vi aldrig spelat. Och en jävla massa festivaler som vi spelade på jättemycket festivaler, men ofta var de små och... Men när vi headlinade många av dem, vilket säger hur stora de var. Nu snackar vi.
Och vad händer då? Förbanden som har liksom då så här pay on
bands. Ja, det var någon från USA där och det var någon från Italien. De fick åka hem. 7 stycken promotor som hade lagt ut pengar och det var en massa flygbiljetter hit och dit. För vi åkte buss, men ibland flög vi och medan bussen reste dit så gjorde vi några gig så flög vi till nästa sådär som man gör när man får limma ihop en turné.
Och ni har aldrig pratat om det här?
Nej.
Gitarristen och du har aldrig pratat sedan det här hände?
Vi var ju snortajta i det och mix jättemycket. Och vi är inte osams idag. När vi ses så är det kul att ses.
Ja, men ni hänger inte längre.
Nej.
Nej.
Det har ju gått jävligt lång tid. Och bygones är bygones. Och idag kan man värdesätta hur mycket kul vi hade ihop.
Det är ju riktigt bra. Det är stort att kunna göra det.
Så men vi kände allihopa måste jag säga. Vi kände allihopa att det här är inte riktigt lika kul längre.
Nej.
Det gjorde vi.
Ni borde ha lagt ner tidigare kanske.
Ja.
Jag vill anknyta till att du jobbar lite grann som pyrotekniker.
Mm.
Det är ju väldigt roligt.
Ja.
Att smälla bomber.
Ja.
Bomber är jättekul och maskiner och sånt. Jag började mina stapplande steg i den här rockvärlden som just pyrotekniker och heavy load.
Är det sant?
Ja, det var jag som smällde alla bomber och det var jätteroligt. Och det här tror jag är på en mer rudimentär nivå än vad ni gör idag. För då åkte man ut till en gubbe som heter Osbäck, som var pyrotekniker och sålde gucka, som vi kallar det.
Mm.
Och gucka, det var hans egen blandning då. Och så var det sådana här små squids som man skulle koppla. Så varje squid hade en liten sladd som gick till en liten dosa. Och sen så la man
batteri.
En burk och batteri. Och sen så tryckte man på x antal knappar då, puff, och så
det. Men det är så det funkar nu.
Ja, fast nu styrs det väl lite grann från ljusbordet och sådär, är det så?
Nej, inte pyrotekniken. Alltså eldarna, ja.
Okay.
Mycket är DMX-styrt och man kan DMX-styra även pyroteknik. Men i mitt fall, jag gör inte det. Jag har gazers och sådana upsmoke-maskiner och eldar och sådana grejer. Det går... på DMX-bordet. Mm. Sådana här borden till för just pyroteknik. Och pyroteknik är inte eld och rök. Pyroteknik, det är när det är krutblandningar.
Ja, just det.
Ja. Och det är det man behöver licens för.
Det hade vi inte.
Nej,
det vet vi.
Det fanns inte då. Det fanns inte licens för det då. Utan det var eget ansvar. Nu finns det licens. Och den licensen är helt omgjord nu igen för EU.
Men, är det något personligt för den som är pyrotekniker?
Ja, det är det.
Ja.
Mm. Man måste gå en sprängkurs.
Ja. Och man måste bli licensierad. Och det finns olika grader i den här licensieringen också.
1981 så kunde man alltså åka ut till Osbäck och säga kan du fixa det här riktigt, riktigt bra pangpulvret, va? För vi skulle ha ett gig på Jarla Teatern var det. Och jag hällde på lite extra. Men han hade gjort extra potent pulver. Så när jag smällde så... växer de här jävla burkarna och rappningen börjar ramla ner från taket.
Åh,
ja, du vet, jag höll på att spränga hela stället.
Men här ser du ju varför man behöver licens för den här grejen. För det där är ju inte första sådana historien.
Nej.
Men idag köper man ju färdiga grejer. Det får ju inte fela liksom.
Men har det varit någon fail någon gång?
Ja, massor. Ja, ja.
Till exempel, har du bränt av håret på någon?
Nej, men en gång... Jag är polare med Niklas som är manager för E-Type och han tyckte att vad fan, vi skulle köra lite eldar och ge. Han bara, men kan du inte ta med lite pyroteknik också? Så fan, jag har inte sökt tillstånd för det här. Slutspelar i Västerås. Nej, men alltså, jag har några grejer kvar som ligger i förrådet liksom. Och har inte du lite grejer som ligger också? Vi kan bara smälla av det. Det är ingen som märker. Det är en privat tillställning. Och, fuck it, det kan vi väl göra. Så åker vi dit. Och jag vet inte varför de grejerna jag har, jag vet inte varför de är över. Varför de är kvar. De har legat länge. Alltså, sista datumet är sedan långt tillbaka. Han grejerna han kom med var oidentifierbart. Det gick inte att se vad det var. Och jag vet inte varför de ligger kvar. Är de använda ens, liksom, typ? Vi riggar upp de här grejerna och sen bara blir lite på fyllan och så börjar vi höfta lite grann. Och var och varannan grej small ju inte och var och varannan grej vart en överraskning. Och grejen är den att de grejerna han kom med, de saknade det här membranet som gör att det inte kan ramla ner gnistor i de grejerna som väntar på att smälla.
Mm-hmm.
Så att när vi har smält en grej, då kom det ner gnister i dem, så började de att smälla. Så var det en jävla kedjereaktion där. Martin tittar på oss. Ja, där jag och Niklas står på sidan om och trycker. Och undrar, vad fan håller ni på med, grabbar? Och vi står och rycker på axlarna.
Men håll med.
Han har håret kvar i alla fall. Ja, ja.
Just när man trycker på knappen och ser den här smällen på scenen. Visst är det häftigt.
Det går aldrig över den här adrenalinpåslaget.
Ja, det är
går
riktigt häftigt. Alltså.
Ja. Och jag är ändå så här skotträdd av mig. Jag är inte en sån som... Det började, hela den här pyroteknikgrejen började ju med att vårt band märkte ju att och vi måste sälja mer biljetter. Hur fan gör vi? Vi hade ofta sådana möten. Hur säljer vi mer? Hur får vi folk att komma? Liksom? Och då, en av de små tricken vi hade. Vi hade åkt med Lorde på turné. De har ju asmycket pyroteknik. Och våra tekniker, vi hade åkt med en tekniker. Som var chaufför, merchkille och vår enda scentekniker. Han gjorde allt liksom. Eller ja, vi jobbade ju väldigt mycket själva. Men han var vår kille då. Så... Han blev polare med här, deras tekniker, och gick och utbildade sig efteråt som pyrotekniker. Och då köpte jag en massa grejer. Och bandet köpte en massa grejer. Och när bandet hade splittrat så var de grejerna kvar hemma hos mig. För det var jag som bodde i hus och hade ett förråd. Och då började folk att ringa mig och fråga, har du lust att komma? Ja, men då gjorde jag det genom att skicka dit Ola då.
Mm.
Men Ola har inte tid med sånt. Han har ingen lust med sånt. Han är ingen musiker heller, så... Man kan inte skicka honom riktigt och göra Tree to Candlemas på Sweden Rock. För att där timingen ska sitta 100%. Då måste man ha jammat. Man måste spela.
Är det
en
fördel med att du själv var artist? Att du
alltså... Du ska smälla rätt tidpunkt och med rätt grej. Och då måste man ha en feeling för låtarna.
Mm.
Jag nämnde nyss Candlemas. Det måste vara det svåraste jag har skjutit i hela mitt liv.
Varför det?
Därför att där finns ingen struktur i låtarna. När man tänker att okej, okay, nu bygger du upp, nu kommer refrängen. Aha, nu vart det ballad. Du vet, man bara, vad fan? När ska jag trycka då? Då är det lättare med Drag Funeral, när man egentligen bara kan trycka när som helst. Det går så jävla fort.
Det är maxat hela tiden.
Ja, det är bara all in. Som Yngve sa, more is more.
More is more.
Jag sitter i min benmärg när jag skulle smälla av de första bomberna på när Heavy Load öppnade. För de öppnade med låten Full Speed at High Level.
Ja.
Och den började ju så här. Da, 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 och då var det bara. Da, 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 da. Jävlar vad det smällde.
De ringde faktiskt mig inför deras reunion-grej nu.
Ja.
Och frågade om man kunde åka med och göra de här... grejerna, men det gick ju inte.
Nej.
Vad tror du är viktigast för att bli framgångsrik? Vare sig man startar band och ska turnera sig till framgång eller om man då går in på den här techbanan. Alltså, man säger tur, talang och timing.
Mm.
Men du har ju kört jävligt hårt arbete. Jag vet nog ingen som verkar jobba så mycket.
Men det gör alla. Så den här TTT, det stämmer ju inte ett skit. Grejen är den att du måste ha en plan. Om vi säger så här då. Jämför det istället med valfri annan bransch. När jag skulle öppna Copangan.
Thai-restaurang i Stockholm.
Med Oskar.
Ja, då hade vi liksom en plan. Den här miljön kommer att locka folk. Vad ska vara för mat? För det kommer faktiskt i andra hand. Som passar med den här miljön. Jag är uppvuxen i Afrika. All inredning som var där inne var ju från Afrika. Det var ingen som hade varit i Thailand, så det var ingen som fattat att inte det var asiatiska grejer som hängde där. Men det var ju sådana sköldar och spjut och prillar. Folk bara, Thailand. men då fanns den planen. Och sen så kom maten in i bilden och sen location givetvis. Och sen var liksom, hur ska vi tjäna pengar på den här idén med den här miljön? Och sen så körde vi igång och sen så måste man ju vara jävligt. Det är ju som att paddla kanot. egentligen är valfri business. Floden går så här och den har olika styrka och det gäller att paddla med och bromsa i rätt tid och så vidare och så vidare. Och i alla sådana här flödesbranscher som musikbranschen och restaurangbranschen här så gäller ju det. Men det viktigaste är att ha en bra plan för hur man ska tjäna pengar på det. Och hur ska det gå till? Och då hade jag bara öppnat och som alla andra gör. Ja, men vi ställer in några stolar. Här kan vi ställa några bord tycker jag. Väggarna, vad gör vi med dem? Ja, men det... De kan vi, har du någon tavla? Alltså kör det tricket. Men du är bra på att laga mat.
Mm.
Börja sälja den maten så kommer vi bli rika. Nej.
Att man inte har det här 360-tänket. Ja, börjar.
För 360-tänket, det tror jag måste finnas i allt. Ingen framgångsrik verksamhet funkar. Eller ingen framgångsrika företag funkar oavsett verksamhet. Utan rätt tänk.
Och hårt jobb.
Väldigt mycket hårt jobb. Det måste man komma ihåg. För att om du ska jobba som i musikbranschen, då måste du jobba lika hårt som ifall du ska frilansa som journalist eller jobba eller öppna en restaurang eller starta en asfaltsfirma.
Så ditt tips till unga människor som lyssnar nu, som
förstå att det är ett arbete,
vare sig det är musiker eller tech.
Skapa dig ditt arbete. Se vart du kan tappa in på pengar.
Mm.
Och sen gör det, men gör det oerhört intensivt. Första 3 åren måste du jobba fruktansvärt mycket för att få ihop till basic falafel.
Ja.
Och sen efter det så då kommer jobben att ramla. Då kommer du fortsätta jobba lika hårt, men det blir lättare att tappa in på cashen.
Så unga som tänker där rockstjärn i drömmen.
Och jag är bra på gitarr.
Men jag är bra på gitarr.
Det räcker ingenting.
Och jag gillar att vara full på jobbet.
Ja.
Det tar en inte så långt.
Det räcker inte ett skit att vara bra på gitarr. Det är en grundförutsättning. Precis som att ska du vara som grävare måste du ha händer.
Ja.
Att vara duktig på sin grej, det är steg ett. Och sen steg 2, då måste låtarna finnas. Och de måste vara sjukt jävla bra. Och då kanske inte dina låtar räcker 100%. Ta hjälp av andra. Känner du folk som skriver låtar? Bjud in allihopa och dela med dig av den här jävla stimmen. Och, för låtarna måste sitta där. För där kommer vi till den sista springande punkten. Det är att hur jävla bra man än är. Jag kan dra ett exempel. Vi har åkt intensivt med buss. Eller husbil rättare sagt. Vi åter ofta med en väldigt, väldigt stor husbil när vi åkte. Upp och ner genom Europa. Och då passerar man de här tyska städerna. Hamburg och Berlin och de här. Jämt. Och ett år hade vi åkt. Vi hade spelat 9 gånger i Berlin. Och så får vi ett argt mail på om det var Facebook eller MySpace som det var då. Eller vad det var. Att you assholes, you don't care about us in Berlin. You always play Spain and where the sun is shining. Why you never play here? Och jag blir helt ställd, för vi har spelat 9 gånger. Listen, where the fuck were you? Du vet. Och då vet jag, för vi har suttit och skickat ner affischer och sådär. För vi märkte det första svängarna. Det fanns ingen som visste att vi spelade. Ja, men vi måste ta tag i det själva. Bygga street teams. Se till att folk i varje stad får affischer och tejpar upp affischer. Fotar och skickar till oss. Och för det får de betalt i att de får hänga med oss. Det är gratis att äta med oss och sådär. Det är så street teams funkar. Och lik förbannat så har ingen jävel, eller den här figuren, inte vetat att vi spelar. Mm. Eller så när vi spelar 4 gånger i Oslo på ett år. Och någon skriver att, you fuckers, you hate Norway. Nej, vi gör inte det. Du har bara missat det. Och det här det är jättesvårt. För att man är i biljettförsäljningsbranschen, i den här branschen. Precis som i teater eller valfri annan biljettförsäljningsbransch, bio. Vad gör de för att få filmen att locka mer folk? Och vad gör banden för att få folk att komma? För när du spelar i Berlin, då spelar du det där en onsdag, säger vi. På väg mot en festival. Eller en måndag på väg från en festival. Eller whatever. På den onsdagen, då spelar 7 andra band samma kväll på andra rockklubbar. Som kanske har fränare inredning. Och dagen innan på tisdagen, då spelar 10 band. Fräna band. Och dagen efter på torsdagen och spela 12 band på olika ställen. Och varför ska folk välja att gå på just ditt gig i källaren under ett café? Hur fan ska du göra för att de ska komma? För det första måste de måste ju veta att du ska spela.
Ja, för 9:e gången.
Ja, och det är jättesvårt att få dem att veta. Kriterie 2, det är ju att din show ska ju vara mer värd att se. Men varför går folk och kollar på Rammstein? Är det... de har masskommunikationen för de är igen på radio så folk vet vilka de är och att de är på gång. Och sen har de en förbannat häftig show. Jag åker jämt och kollar på dem, jag gillar inte musiken så mycket. Men fan vad coolt det är att se dem.
Mm.
Det är ju jätteviktigt.
Så egentligen, det är otroligt mycket nät asfalt.
Ja.
Hårt jobb.
Och sen är det många bäckar små.
En massa myter här.
Det är många bäckar små. Det måste, i musikbranschen så har du en unik möjlighet varje kväll att få ställa upp en butik i en rockklubb. I en sån miljö.
Mm.
Du får ställa upp en liten shop.
Och det är där man tjänar sina pengar.
Ja, men ska du ut och spela...
Och sälja merch och skivor.
Ja, ska du ut och spela och du vill ha en cool produktion, då måste du tjäna mycket pengar varje dag. Mm. Och då är det merchen du tappar in på. Så att ha asfrän merch, att ha en schysst butik du ställer upp, inte bara lägga upp några t-shirtar på en bardisk, utan ställa upp en butik och faktiskt aktivt sälja. Att du står där och säljer före och framförallt efter gig står du och signar och tar kort och grejer. På så vis kan du sälja för 20-30 000 om dagen.
Ja! Sista stående frågan, Anders.
Ja, vi har ju ett stående inslag här i Rockbottom.
Mm-hmm. Mm. Här är en grej när man ska egentligen ha lyssnat på de här poddarna. Man...
Ja.
Jag kör ändå Tesla, så jag har alltid poddar när jag kör.
Ja.
Men ni finns inte där.
Vi har ett inslag som heter Sittdansen. Och det
det inslaget tycker jag vi skippar idag.
Nu ljuger ju du, Anders.
Ja, det är ju
inte att
du var glad att du... Jag är så glad att du ljuger, Anders.
Skämslåten heter den.
Ja.
Och det är en låt som vi alla har.
Får man välja Scorpions då?
Ja, men det ska vara en låt som man gillar, men som man inte egentligen vill skryta med att man gillar. Man skäms lite grann för polarna.
Ah.
En sån låt.
Okay.
Nej, Ester, nu är du tyst.
Det är redaktionsfänder.
Ester... Lägg av.
Jag hörde om skämslåten och då trodde jag trodde på riktigt att det var så här en låt som du har gjort som du skäms över.
Nej, utan en låt.
Och då tänkte jag, men jag har ju många som helst.
Nej, det ska vara en annan låt. Det kan vara liksom någon gammal dansbandslåt som du har något minne av när du hånglade med en brud när du var 14, eller det kan vara någonting, en barnvisa när du var liten, eller en discolåt som du egentligen gillar, fast vi har mycket styrt skulle få.
Fan, jag har förberett mig för fel fråga. Och nu måste jag dra upp en skämt. Jag vill ju inte vara den här tråkiga hjärnan som säger, men jag gillar ju så jävla mycket musik, så jag ska egentligen skämmas över all musik jag gillar. Men
någon riktigt cringig hårdrocklåt som man inte får gilla, som är så här superotrevlig.
Fast det måste inte vara hårdrock heller.
Nej, det är precis. Det kan ju vara något helt annat som Blade gillar.
Men grejen är den att jag gillar ju alla de här banden som alla hatar.
Som
vad heter
exempel?
De? Vad heter de? John, hjälp mig här.
Manowar kanske?
Nej, för helvete. Men de här som nu är stora i USA, inte så stora här. Men...
Nickelback.
Ja, jag gillar Nickelback. Jag gillar allt med Nickelback.
Va? Säger jag.
Ja. Jag tycker de är skitbra.
Alltså då har du ju nailat skämslåten med bonuspoäng och spets. Tack så hemskt mycket, Thomas Emdad, för att du kom hit idag och läste skiten ur alla som
fan,
tror
fan,
att det är en räkmacka in. Det är vårt jobb.
Ja.
Och vi säger som vanligt, vi säger bottoms up
eller Erika, up your bottom.
Ja, tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.